Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vi ska läsa predikotexten en gång till. Det är alltså första Petribrevets andra kapitel och verserna 1-3. Lägg därför bort all slags ondska, falskhet, hyckleri, avund och förtal. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, när ni nu har smakat att Herren är god. Amen. Herre, skriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Ja, förra söndagen så inledde vi ju en ny bibelstudieserie, och den heter på engelska Gospel Motivation. Och vi talade ju lite grann om vad vi skulle välja för namn på vår svenska version. En tanke var att kalla den Kristi kärlek driver oss. Det förklarar ju bra vad det är frågan om. Det var ju också tema för en av våra sommarkonferenser. Men en direkt översättning, om vi nu ska hålla oss till det, det är ju motiverad av evangeliet. Och det, någon av de rubrikerna skulle passa bra för den här predikotexten eller den här predikan. För det är det handlar om. Vår predikotext börjar ju med orden: lägg därför bort all slags ondska. Ja, varför? Så lägg därför bort. Varför? Ja, det har han förklarat i det förra kapitlet, i det första kapitlet. Och vad är det som ger oss kraft och motivation att lägga bort synden? Ja, det är just evangeliets budskap. För det är evangeliet som ger oss kraft och motivation till ett helgat liv. Så då ska vi gå tillbaka på första kapitlet och se på varför. Så att vi kan sen säga: lägg därför bort all slags ondska. Petrus börjar sitt brev med en hälsning till alla kristna mottagare. Och han kallar dem, beskriver dem med tre ord. De är utvalda, utspridda, främlingar. Vi är Guds utvalda. Vi ska komma ihåg vilka vi är. Vi har inte blivit kristna, vi har inte blivit troende av en slump, utan det beror på att Gud i sin nåd har sökt oss, han har funnit oss, han har kallat oss, han har gett oss tron. Och som sagt, inte av en slump, utan allt i enlighet med sin plan och sitt rådslut. Vi är utspridda, och jag tror för många av oss känns det så när vi är långt borta från våra trossyskon. Vi är få. Vi är omgivna av människor som inte har någon förståelse för vår tro. Vi är främlingar här i världen, på väg mot ett annat mål. Och eftersom vi vet att vi är pilgrimer, vi ska så att säga bara passera det här livet. Och livet är ju kort, det är ju som om vi flög. Livet flög bort, som om vi flög bort. Ja, då kan vi stå ut med ganska mycket svårigheter under färden. Så vi passerar snabbt det här livet. Så det lidande som hör till det här livet är också, som livet, kort. Den helige ande helgar oss till lydnad och rening med Kristi blod. Och den helige ande helgar oss genom nådens medel, genom dopets bad, genom Guds ord som har kraft att föda oss på nytt, genom nattvarden som renar oss från våra synder och förenar oss med Kristus. Genom de nådens medel så får vi försäkran gång på gång att vi är renade med Kristi blod. Och det bygger upp och stärker vår tro. Och genom nådens medel så ger den helige ande oss också kraft att leva ett nytt liv för Kristus i lydnad för Guds bud. Det var vad Petrus tog upp i inledningen och så i den inledande hälsningen, och så avslutar han hälsningen med en apostolisk välsignelse. Nåd och frid vare med er i allt rikare mått. Det är det som tillhör oss. Nåd och frid. När vi drabbas av lidanden och verkliga svårigheter, då frestas vi också till tvivel. Varför drabbar det här just mig? Kan man ju undra. Älskar Gud mig fortfarande när det är på det här sättet? Märker han ingenting? Kan han inte göra någonting åt saken? Hör han inte våra böner? Petrus svarar på sådana tvivel med att utbrista i en lång, oavbruten lovsång. När kristna förlorar sin hälsa, när vi förlorar vår värdighet, när kristna förlorar sin frihet, sin egendom, då är det trösterikt att veta att det finns i alla fall en sak som inte kan tas ifrån oss. Petrus skriver: i sin stora barmhärtighet har Gud genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som förvaras åt er i himlen. Allt annat kan tas ifrån oss, men inte det arv som Gud förvarar åt oss i himlen. Om börsen faller och besparingarna blir värdelösa, om huset brinner upp, om vi får en sjukdom och läkarna kan inte hjälpa, finns ingen bot. Om vi förlorar kärleken från någon av våra närmaste, allt kan tas ifrån oss. Men ett ska vi veta, att det himmelska arv som är vårt för Jesu Kristi skull, det finns alltid kvar. För det grundar sig på ett historiskt faktum, på någonting som har skett och som inte kan göras ogjort, nämligen Kristi uppståndelse. Han lever och vi ska leva med honom. Så det var det, att arvet förvaras åt oss i himlen. Och så fortsätter Petrus och säger: med Guds makt bevaras vi genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Och när det heter att vi bevaras, då är det ju underförstått att vi lever under sådana förhållanden att det behövs. Vi behöver bli bevarade. Gud har aldrig lovat att vi ska få leva våra liv fria från smärta, fria från sjukdom, fria avskärmade från alla angrepp och all fiendskap från djävulen, opåverkade av döden. Men han har lovat att bevara oss med sin väldiga makt. Han har lovat att sätta en gräns för lidandet så att vi kan härda ut. Han har lovat att lidandet ska få ett slut. Och han har lovat att låta allt samverka till det bästa för dem som älskar honom, för dem som är kallade enligt hans rådslut. Och så sen tar han upp också, vad ska man säga, vårt företräde framför de troende i Gamla testamentet. De troende i Gamla testamentet och även profeterna själva var förbryllade över det budskap som blev förkunnat. För profeterna själva var förbryllade över de profetier som de själva frambar. De försökte förstå vem eller vilken tid Kristi ande i dem syftade på när han förutsåg Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Så de visste att Messias skulle komma och krossa Satans huvud. Det var ju deras Det trodde de. De visste att han skulle komma och krossa Satans huvud. Så då var det ju lätt att föreställa sig Messias som en superhjälte. Men samtidigt sa profetierna att han skulle vara Guds lidande tjänare. Hur kan det gå ihop? Det var nog svårt att förstå för dem. Och Petrus skriver till och med att inte ens änglarna förstod hur Guds rådslut skulle gå i uppfyllelse. Så det är alltså en stor nåd för oss att vi fått hela evangeliet. Alltihop har blivit förkunnat för oss, in i minsta detalj. Så vi har facit i hand och vi vet hur underbart Gud i sin nåd ordnat allt för vår frälsning. Och när Petrus har kommit så långt, då kommer så uppmaningen att vi ska göra oss redo för handling. Så när vi har hört allt det här, nu är det dags för arbete. Spänn därför bältet om livet, heter det i den senaste översättningen av folkbibeln. Men då kan vi, när vi slår upp det hela och ser i notsystemet, så ser vi ett alternativ. Alltså det ordagrant, spänn bältet om ert förstånds höfter. Och det här att spänna bältet om livet, då tog man ju bort det hinder som kläderna utgjorde. Alltså då gjorde man sig redo för handling, för arbete. Men nu var det spänn bältet om ert förstånds höfter. Och det är just där allting börjar. Alltså med vårt sinne och vår attityd. Evangeliet påverkar vårt sinne och vår attityd så att vi blir redo för handling. Så vi ska inte ha den här attityden. Jag kan ingenting göra. Jag är så svag och fattig syndare, jag kan ingenting göra. Det är helt riktigt att vi bekänner att vi kan inte frälsa oss själva. Vi kan inte föda oss på nytt, utan det är nödvändigt att vi blir födda av vatten och ande. Vi kan heller inte leva ett rättfärdigt och heligt liv på Guds nivå, alltså som Gud kräver, var heliga som jag är helig. Vi får bekänna varje dag våra synder och bekänna att vi inte har någonting att berömma oss av inför Gud. Men när den helige ande har helgat oss och gett oss ett nytt sinne och en ny vilja, så kan vi göra goda val i livet som behagar Gud. För vi kan inte själva föda oss på nytt, men när vi blivit pånyttfödda av vatten och ande, så kan vi som lydnadens barn välja det goda. Det blir aldrig fullkomligt, de valen, men den goda viljan finns där. Renade i dopet, ledda av ordet, tröstade i nattvarden, så kan vi leva ett nytt liv som skiljer sig från vårt förra liv, eller som skiljer sig från det liv som otroende människor lever. Syndens makt är bruten och vi är inte längre utlämnade till att drivas omkring av våra syndiga begär. Så vi bekänner att vi är fattiga syndare. Vi får bekänna att vi har ingenting att berömma oss av inför Gud. Men den sanningen får ju inte förlama oss, så att vi säger att vi kan ingenting göra. Den sanningen får ju inte förlama oss, så att vi inte ställer oss i Guds tjänst. Evangeliet ger oss kraft. Kristi seger på korset och från den tomma graven ger oss hopp. Den dubbel seger. Den seger över syndens skuld och den seger över syndens makt. Och dopet har förenat oss med honom i en död som hans, men dopet har också förenat oss med honom i en uppståndelse som hans, för att vi ska leva ett nytt liv med honom. Vi är renade från syndens skuld, men vi är också befriade från syndens makt. Så synden ska inte längre regera i våra kroppar, utan vi ska ställa oss i Guds tjänst. Som pånyttfödda Guds barn så kan vi välja att inte följa de syndiga begären. Och för att vi ska få kraft till det så påminner Petrus oss om tre saker som vi hela tiden ska ha klart för oss. Det första är målet för vårt liv. Hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig. Och då kan vi ju tänka på vad som fyller våra sinnen i det dagliga. Så mycket omsorger och bekymmer. Men han säger, hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus uppenbarar sig. Så vi behöver allra regelbundet få våra prioriteringar justerade av Guds ord. För Satan, han använder vardagens krav och han använder vår svaghet för att snärja oss i småsaker så att småsakerna blir det stora för oss och så att vi glömmer det stora sammanhang som vi är en del av. Så Petrus, han manar oss att vara vakna och ha hela tiden målet klart för er. Och vad är målet för vårt liv? Och det är ju att vi ska få motta livets krona på domens dag. Och så påminner han oss om att vi hela tiden ska komma ihåg vilka vi är. Vilka är vi? Jo, vi är Guds barn som knäpper händerna och ber till vår himmelske far. Och som pånyttfödd av Guds barn så är det vår glädje att göra det som är vår himmelske fars vilja. Med den kraft som Gud ger så är vi inte längre utlämnade till att bara drivas omkring av våra begär. Och när vi lever våra liv som Guds barn så ska vi också komma ihåg ytterligare en sak. Och det är vad det har kostat Gud att göra oss till sina. Vad är kostnaden? Jo, vi är köpta med Kristi dyrbara blod. Och Kristi dyrbara blod har åstadkommit något som ingen annan religion, ingen filosofi, ingen mänsklig gärning någonsin har kunnat åstadkomma i hela mänsklighetens historia. Nämligen att ta bort vår synd och skuld och istället ge oss en fullkomlig rättfärdighet som gäller inför Gud. Att som en gåva bara ta sig emot genom tro. Och Gud, han har bekräftat att Kristi dyrbara blod verkligen hade det värdet att rena världen från all synd genom att uppväcka honom från de döda och ge honom härlighet. Och det har gett oss ett fast hopp. Vi är verkligen friköpta och vi tillhör Gud. Och så fortsätter Petrus och skriver, ni är födda på nytt, inte av en förgänglig säd utan av en oförgänglig genom Guds levande ord som består. Och vad är en förgänglig säd? Ja, vi har allihop fäder, eller hur? Och genom deras säd så blev vi till i vår mors liv. Vi fick liv. Vi började växa och mogna. Men våra fäder var dödliga och deras säd var förgänglig. Och vi blev precis lika dem. Vi är dödliga, vi är förgängliga. Men Guds levande ord har gjort något som ingen mänsklig far någonsin har kunnat göra för oss. Guds ord har fött oss på nytt till evigt liv. Till odödlighet, till att bli förhärligade. Och det är mot den bakgrunden som Petrus skriver då i vår predikotext, lägg därför bort all slags ondska. Mot den bakgrunden förstår vi vad ordet är därför syftar på, vad det betyder. Lägg därför bort all slags ondska, falskhet, hyckleri, avund och förtal. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken så att ni genom den växer upp till frälsning när ni nu har smakat att Herren är god. Och med de orden så avslutas som Petrus det här stycket som handlar om helgelsen. Och det är viktigt för oss att vi inte blandar ihop de här två lärorna, helgelsen och rättfärdiggörelsen. För rättfärdiggörelsen, det är Guds gåva till hela världen. För Kristi skull så skänker Gud en fullständig rättfärdighet och helighet åt alla världens människor. Rättfärdiggörelsen är Guds gåva till världen. Och den accepteras och tas emot av alla som tror på Jesus Kristus. Så rättfärdiggörelsen, den är fullkomlig från början. Den kan aldrig utvecklas, den kan aldrig förbättras. Så de som har blivit döpta till Kristus, de har blivit iklädda Kristi fullkomliga rättfärdighet. Det kan aldrig göras bättre. Helgelsen däremot, det är Guds verk som gradvis omformar vårt liv. Så helgelsen är någonting pågående. Och i och med att det är pågående så är det ju aldrig fullkomligt. Inte på den här sidan graven. Rättfärdiggörelsen innefattar ju ingen mänsklig gärning. Utan det är Guds verk och det är Guds gåva till oss. Men helgelsen innefattar ju också en mänsklig gärning kan man säga. Det innefattar vårt pånyttfödda sinne, vår vilja och vårt hjärta. Och där finns det mycket svaghet livet ut. När en människa har blivit pånyttfödd, då ska vi inte tänka oss att då har det blivit, då har en fullt färdig, stark och mogen kristen blivit född. Utan det är ju på samma sätt som med pånyttfödelsen som med vår vanliga födelse. Han kallar ju oss längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken. Och nyfödda barn, hur är de? Ja, de är små, de är svaga och de växer sakta. Och så är det ju också med oss. Så är det med vårt nya liv i Kristus. Vi föds som andliga spädbarn, småbarn. Och vi behöver den rena andliga mjölken för att växa. Och det betyder ju att döpta barn, de får lära sig de första bibelberättelserna som stärker dem i tron och gör att de mognar och växer till som kristna. Döpta vuxna, de får lära sig trosartiklarna och så får de lära sig att börja läsa evangelierna. Och med denna andliga mat så får vi smaka att Herren är god. Och på samma sätt som med vanlig mat. Alltså vi kan ju inte läsa oss till hur god mat smakar. Vi kan inte läsa oss till att citronen är sur. Vad är surt? Jo, det förstår vi när vi har smakat det. Då vet vi vad det smakar. Och på samma sätt är det med Bibelns undervisning. Så evangeliet är ju inte bara en rent intellektuell affär att nu ska vi lära oss det här. Utan evangeliet är ju det enda som kan ge verklig tröst åt skuldtyngda samveten. Och då smakar vi att Herren är god. Rättfärdiggjorda genom tron så har vi frid med Gud. Guds undervisning ger glädje åt hjärtat. Evangeliet ger oss ett fast hopp. Men observera att Petrus han talar om den rena andliga mjölken. Så det är bara Guds rena och oförfalskade ord som kan ge oss ett fast hopp. Och då kan man ju säga att vad underligt det är att så många kristna tillhör kyrkor och samfund där man blandar Bibelns undervisning med människors tankar som ligger i tiden. Och så bryr man sig inte. Man har ju större omsorg när man går i matbutiken och då väljer man ekologiska varor och så ser man på innehållsförteckningen det ska inte vara de där E-numren för det är skadliga tillsatser och så är man jättenoga att maten ska vara ren utan skadliga tillsatser. Och så går man i en kyrka, eller inte den rena andliga mjölken, utan Bibelns undervisning blandas med människors tankar. Hur ska en mix av rent och orent få en kristen att växa i tron? Det är ju snarare en fälla för tro. Gud har genom århundradena med mycket stor omsorg, med mycket stor möda och med mycket stor noggrannhet genom sina tjänare profeterna och till sist genom sin son till priset av mycket lidande gett oss sitt rena ord. Och då ska vi ju inte nöja oss med mindre än att kräva att det också ska läras rent och klart i och av kyrkan. Och med det som grund så manar Petrus oss nu: Väx upp. Med Guds kraft sätts vi i stånd att välja vilka slags människor vi ska vara. Och Petrus han vill att vi ska göra det valet, att vi lever i harmoni med Guds vilja. Och det innebär att vi ska lägga bort all slags ondska. Ondska, det är en grym attityd som inte bryr sig om människors lidande. Istället ska vi vara barmhärtiga och bära varandras bördor. Falskhet, det är att ljuga för att skaffa sig fördelar. Man tror sig vinna på det. Eller man ljuger för att komma undan sitt ansvar. Istället ska vi förkunna sanningen i kärlek. Hyckleri. Det är att bara spela vänskap. Att spela omsorg. Men att dölja vad som verkligen finns i hjärtat. Sina verkliga känslor. Istället manar Petrus oss att älska varandra uthålligt med ett rent hjärta. Avund. Att avundas på andra människor och vara missnöjd med sin egen lott i livet. Och det är egentligen att vara förbittrad på Gud för att han inte gett en vad man tycker att man är värd. Som om man vore värd någonting mycket bättre. Istället ska vi lära oss vara uppmärksamma på alla Guds välsignelser, de timliga välsignelser som vi har fått, de andliga välsignelser som vi har fått och fortsätter få, de eviga välsignelser som Gud lovat. Det ska vi vara uppmärksamma på och så tacka och lova vår himmelske far. Förtal. Det är att förringa och tala illa om andra. Istället ska vi ju uppmuntra och uppbygga varandra. Och det är evangeliet som ger oss den här kraften att förkasta det onda och välja det goda. Och må Jesus ge oss kraft att leva till hans ära den korta tid vi väntar hans återkomst. Amen. Låt oss be. Kära Jesus, tack för att du har renat oss från syndens skuld och befriat oss från syndens makt och gett oss ett fast hopp om liv tillsammans med dig. Hjälp oss att visa vår tacksamhet i ord och gärningar. Ge oss kraft att förkasta det onda och välja det goda. Och hjälp oss att alltid ha målet för vårt liv klart för oss, våra själars frälsning och det himmelska arv som vi fått från Gud och som ingen kan ta ifrån oss. Amen.